skulle lika gärna kunna stanna kvar i den sången en liten stund. Säger väl ungefär det jag vill försöka säga. Jag ska bara säga några saker här inledningsvis. Som Hanna också antydde så det är inte en ny predikoserie. Vi fortsätter ju en predikoserie som vi bara haft en lång paus på sen i advent. Som vi kallar för den heliga vardagen där vi liksom utgår från kyrkoårets texter. Det är ju fortfarande påsktid så det är en påsktext, en uppståndelsetext idag. Och det vi ska göra med den är att vi ska liksom promenera igenom den tre gånger. Jag kommer att läsa den alldeles strax men det blir lite annorlunda. För det första så är översättningen lite annorlunda. Jag kommer att läsa från The Message. Kommer liksom inte förklara exakt vad det och det betyder. Sen kommer man liksom reflektera över den tredje gången vi återvänder. Så kommer vi göra det framförallt utifrån ett konstverk. Det kommer dyka upp flera konstverk nämligen i den här predikan också. Det förklarar den här, och då menar jag lilla utställningen. Jag har gjort det till en bönestation. Alla de där fyra, framförallt den som är längst till höger för er som ni knappt ser, kommer att vara en stor del av den här reflektionen. Jag har också skrivit små korta fraser som hänger ihop med predikan vid dem där. Så när vi firar nattvard, när vi rör oss kring bönestationerna, nyttja dem om du tycker den där är för lågt ner. Då lyft upp den då och sätt den någon annanstans så att säga. Det finns inget heligare än det. Men de kommer att finnas där. Och det innebär att för dig som sitter hemma och lyssnar och inte var här nu live så är det lite jobbigt. Men så är det. Det blir lite visuellt. Tre vandringar genom en text som handlar om fiske. Där har ni fattat av den där bilden. Om fiskefångst, om frukost på stranden. Så jag bjuder in er att följa med ett första varv till Galileen. Så här står det, och här möter jag så Jesus lärjungarna en gång till. Förra söndagen predikade Kalle ju om när de fanns i ett låst rum av rädsla, så kommer den uppståndne flera gånger faktiskt. Och här är de någon annanstans. Vi läser. Efter detta visade sig Jesus igen för lärjungarna. Denna gång vid Tiberias sjön, det vill säga Galileiska sjön. Så här gick det till. Simon Petrus, Thomas, tvillingen och Natanael från Kana i Galileen. Zebedaios bröderna och två lärjungar till var där tillsammans. Jag far ut och fiskar, sa Simon Petrus. Och de andra hjälpte honom. De tog båten och for ut. På hela den natten fick de ingenting. När solen gick upp stod Jesus inne på stranden, men de kände inte igen honom. God morgon, hälsade han. Fick ni något till frukost? Nej, inget, utropstecken. Kasta ut nätet på höger sida så får ni se. Det gjorde de, och med ens fick de så mycket fisk i det att de inte orkade dra upp nätet. Det är mästaren, sa lärjungen som Jesus älskade, till Petrus. Och när det gick upp för Petrus att det var mästaren drog han på sig lite kläder, för han arbetade halvnaken. Det var en pikant detalj. Och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna styrde in mot land, för de var inte långt ute, bara ett hundratal meter, och tog nätet med fisken med sig på släp. När de hade kommit ur båten fick de se en eld där fisk och bröd låg på glöden. Ta upp lite av fisken som ni fångade, sa Jesus. Simon Petrus hjälpte dem att dra upp nätet på stranden. 153 stora fiskar, och ändå höll nätet. Frukosten är serverad, sa Jesus. Inte en enda av lärjungarna tordes fråga vem han var. De förstod att det var mästaren. Sedan tog Jesus brödet och gav dem, och likadant med fisken. Man säger det ofta som predikant, men jag älskar den där berättelsen. Det finns så mycket i den. följande tänker jag i alla fall liksom bekräftas i den här scenen som Johannes målar upp så levande, tänker jag. I våra dagliga liv, i det bekanta, alltså på arbetsplatsen, bland vänner, så är Gud närvarande och kallar oss. Kallar oss att växa i kärlek, att vara med honom till sist. Sitter de ju och äter frukost tillsammans här. Ibland känner vi av det där och vilar i det, ibland inte. Jag tror inte lärjungarna riktigt var på topp den här dagen. När är vi någonsin det? Men de är ju inte helt uppgiva, för de har ju trots allt gått till Galileen. Och Jesus har ju bett dem att gå dit. Vi läser inte det i Johannes evangeliet, men i flera av de andra. Gå till Galileen, får de höra. Men centrum har såklart rubbats för dem. Och vad är bra att göra då? Jo, då funkar det ju att ta sig för någonting som man kan. Så funkar det för mig i alla fall. Att få lite normalitet efter allt tumult. Vi kommer från påskveckan här. Det har hänt så mycket i de här unga männens liv att det inte är klokt. Så att få lite normalitet, någonting, tillsammans med människor dessutom som man är trygg med. Som man har upplevt mycket tillsammans med på kort tid. Och där möter Gud dem. Där möter Gud oss. I det här fallet i en frukost på stranden efter en hård natts arbete på sjön. Frukost med vänner, frukost med Kristus. Så underbart vardagligt. Och så underbart fyllt av Guds närvaro i den här berättelsen. Så fyllt av igenkännanden, av förvandling och mening på sätt som de och vi knappt känner igen. Definitivt inte till att börja med. Många saker väcks till liv och får helt ny mening, helt ny riktning. Som att Jesus innan sin död ju ordnat en måltid för dem. Och nu ordnar han en till där han bryter bröd och ger åt dem. Det säger mer än ord, eller hur? Eller hur doften av brinnande, av förkolnande vedre där sprätt. Och knäppande ljudet från en brasa varit kopplad till svek för Petrus som stod inne på överste prästens borggård vid brasan och förnekade honom. Men snart kring matbordet eller kring frukost, kring brasan och framförallt efter den, är det vi inte läste nu, så förvandlas den erfarenheten. Vänskap, kärlek, förlåtelse. Det är en fantastisk berättelse. Så vi tänker oss att vi börjar om igen från början. Låt oss promenera igenom den igen. Som sagt, Guds närvaro och var vi känner igen den, vad vi verkligen ser den, det börjar och det slutar, som vi ofta säger från den här predikstolen, i det vardagliga. Det är en klyscha, men det är en klyscha för att den är sann. Det är där vi till sist är kallade att bli närvarande med Gud och andra. Var skulle vi annars vara närvarande? Var skulle vi annars lära oss att älska? Annars än där vi är. I våra huvuden så tror jag vi ofta längtar efter något som är lite bättre, lite mer putsat, lite mer helt, lite mer friskt, lite mindre tråkigt. Men det är där Gud möter oss och det är där vi är kallade att älska. Var skulle vi annars göra det? Så Petrus säger, jag går och fiskar och citerar poeten från Halland. Den som vet, han vet. De andra säger, okej, vi följer med. Det, man måste göra något som man känner igen. Ta sig för någonting liksom. Och så gör de ett rejält arbetspass på sjön. Eller du vet, går till kontoret och gör lite revisionen förmiddag tillsammans med de andra. Eller kör lite hushållssoper ute i Lambohov eller Vidingsjö. Eller leder en gospelkörhelg. Jag vet inte vad du håller på med på veckorna. Det är de tre sakerna jag tror att människor gör. Ja, så är det. Nu blev det som de flesta vardagar, som de flesta arbetsdagar, ingen jättesuccé. De får ingenting. Men dagen är gjord och de har gjort den tillsammans. Det är inte första gången, om det vet ni som känner någon yrkesfiskare, som man inte får någonting. Det händer ibland, så är det. Men dagen är gjord tillsammans och när de nu rundar av så ser de någon. Kanske har denne någon stått där hela tiden och väntat, varit närvarande. Och så kommer det som driver på igenkännandet. Och vad är det? Jo, det är en fråga. Och det är ingen sådär hyperandlig fråga överhuvudtaget. Har ni ingen fisk? Har ni inte fått något? Tyken fråga. Ska lyfta fram ett konstverk, det har Janne så förståndigt redan gjort. Va? De svarar nej, sen kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. Ni vet den där känslan, va? När man har varit ute och fiskat med barnen och köpt ny utrustning som inte fått något på en timme och så ger de det expertkommentarer. Gör så här istället. Okej då. Eller du vet när man har fixat och trixat med kopiatorn på kontoret i tre kvart och gjort allting metodiskt och rätt och så kommer någon in genom dörren och säger, ska du inte bara pröva att stänga av och sätta igång den igen? Tack, det hade jag inte tänkt på. Det här är en fantastisk bild. Nu är det ju såklart soligt och härligt idag så att ni missar rätt mycket av färgspelet här. Men det här är ju när båten börjar tippa, ni ser hur nätet kommer ner till vänster om eller till höger om båten då. Och så börjar solen gå upp, ljuset börjar komma men det är fortfarande dunkelt, va? Vad har vi att förlora, kanske de tänker, de slänger ut näten och det är då det händer. Det är då det händer. De har ju fångat stora mängder fisk förut. Såklart, även det är ganska normalt. Men nu börjar det liksom ljusna. Alltså det börjar bokstavligt talat att ljusna. Gryningen närmar sig. De börjar koppla ihop saker. Nu vaknar de här minnena också av specifika tillfällen. Till exempel när Jesus först för några år sedan tilltalat dem i båten. Eller till och med för något år sedan givit dem råd om att lägga ut nätet någon annanstans. Och de har fått massor med fisk. Så lägger de ihop ett och ett, förstår ni. Och så börjar de se. Det är Herren, utbrister Johannes. Han ser. Det som alltid har varit sant ser han igen. Och han ropar ut det. Och så blir den smutsiga, så här, fiskdoftande båten. De arbetssvettiga kläderna. Det där gryningsvala vattnet och sjöbotten. Det blir helig mark för dem alla. Insikten drabbar dem. Här är nästa konstverk av Rosemary Adcock. Jag tycker det är fantastiskt. Det hon skriver om det här är att jag försökte fånga ögonblicket när Petrus fattar. Petrus är den som står där, kliar sig i skägget och man ser att blicken blir lite tom. Det är Herren. Man har bara fisk överallt och fiskmåsarna kommer och säger, läget, finns det något här eller? Och Petrus ser helt tagen ut. Insikten drabbar dem. Tillvaron är helig. Och så blir det lite mer humor. För vad gör Petrus? Det kommer ni ihåg, va? Han tar på sig kläder för att sedan hoppa ner i vattnet. Den här konstnären heter James Tissot. Så han håller på. Alltså han är på väg ur båten och tar på sig rocken samtidigt. Onödigt kan man tycka, bakvänt. Det är klart, alltså man vet att vid den här tiden så var det god sed att vara ordentligt klädd när man skulle hälsa på någon, särskilt en viktig person. Och så står det också i texten att man fiskar med väldigt lite kläder. Det säger sig självt varför man gjorde det, för man blev blöt och smutsig och sådär. Men ändå, det är som att Petrus iver att vara först, gör att det brinner till i huvudet på honom. Det lägger krokben för hans sinne för etikett. Jag måste i vattnet och jag ska vara först. Och när vi blir medvetna om det heliga, när Gud drabbar oss, så kan vi ofta se löjliga ut i våra försök att ta vara på det. Petrus har liksom givit rådet att bygga hyddor på ett berg för inte så länge sedan. Så han är van med det här. Vi kan ofta se löjliga ut i våra försök att ta vara på det, att förhålla oss till det heliga och samtidigt vara eller göra rätt och vara lite korrekt. När de där två sakerna krockar, ja, då blir det ju kaos. Men vet ni, det är okej. Det är okej, för du är människa. och du är välkommen till frukost. Det är så enkelt är det. Du är välkommen till Jesus sällskap. För liksom berättelsen börjar vardagligt så slutar den ju vardagligt. Efter ett nattligt arbetspass, om man är fiskare, så äter man frukost ofta av fångsten. Och liksom vardagsmarken de och vi står på helig, liksom vardagsarbetet vi utför är på helig mark, så är den här frukosten en slags after work faktiskt. Helig. Jesus tillagar fisk, också deras fisk, och så delar han bröd med dem. Ännu en sån där förvandlande liksom handling. De fattar att de hör ihop. De hör ihop, och lägg också märke till, det har du säkert redan gjort, hur Johannes vanliga symbolspråk om ljus syns här, va? De ger sig ut och fiskar i mörker. Det är gryning när de hör honom säga någonting. Det börjar ljusna när fisken liksom lassar ner deras låter de gå in, båten när de går in till stranden. Så är det morgon och det är ljust. Ja. Platsen är densamma. Men solen har gått upp. Spökena är borta. Och de ser hur saker och ting hänger ihop. Det var två gånger. Nu ska vi avsluta med ett sista konstverk. Och det är det där. Jag tror jag använt det förut. Ska jag ta fram det för mig själv här också. Då ska vi alltså titta på berättelsen. Bokstavligt talat. Men genom ett av den engelske konstnären John Reillys verk som heter The Miraculous Draught of Fishes. Alltså den mirakulösa fångsten helt enkelt. Det här är någon slags, och det ber ju inte att någon ska tycka om eller inte tycka om det här. Men jag tycker det är ett fascinerande konstverk. Jag drabbades av det här för nästan 10 år sedan nu och jag återkommer ständigt till det. Det är en slags förhöjd, stiliserad version av det här konstverket. Och för dig som nu sitter verkligen och sliter dig i håret hem och inte var här, så finns det alltså en liten version av den här i manuskriptet som kommer ut i predikomöjlet. Så hav förtröstan. Reilly bygger många av sina verk, framförallt de senare verken om ni letar upp dem, kring någon slags cirkel i centrum. Här är ju den där uppåtgående solen igen, den är nästan uppe nu. Och utifrån det där centret, kring det, så flyter färgerna ut, va? Som cirklar, nästan som krusningar på en damm, va? Eller sådär, små vågrörelser när man har slängt ner en sten. Och det är målningen en slags, men de här färgerna tror jag säkert ni tänker någon slags kaleidoskopiskt mönster nästan. Där delarna flyter i varandra. Och det finns en poäng med det där. För just här så länkar de här cirklarna ju samman Kristus som står på den sidan och apostlarna där. De länkar samman dem med vattnet, med fiskarna, med båten, med himlen, ni ser det. Med solen och stranden. Vad var det Paulus skrev en gång? Allting hänger ihop i honom. Han är huvudet överallt. Ja. Och fiskarna, de går igenom hela kompositionen. De bleknar lite och så är de starkaste i vattnet. Det är som att de kommer, näringen kommer från Kristus genom vattnet. In i lärjungarna, himlen, solen, stranden, kullarna. Och så fortsätter det. De hänger ihop. Kristi kropp. John Reilly sa så här i en intervju i Church Times att mina målningar, de handlar inte i första hand om ytan. Det är viktigt det som syns. Men de försöker istället uttrycka något av den grundläggande andliga verkligheten bakom ytan. Så att jag försöker i någon slags synlig form, i det här fallet mina målningar, då, uttrycka helheten och enheten i den osynliga kraft som binder samman allt. Till en helhet. Reilly var en kristen konstnär. Den osynliga kraften är såklart Gud med andra bokstäver. Jag tycker det är fascinerande. Så Reillys konstverk beskriver liksom hur vardagssysslorna och hur vardagsmarken är heliga för att de sker med Kristus, i Kristus. Och att vi lever därför med någon slags livshållning, som jag sa för några veckor sedan. Alltså en hållning till livet som handlar om samhörighet relation med Gud, med vår nästa och med skapelsen. I kristet språk så använder vi ett ord för det här som vi har lånat från tyskan, som är kommunion. Alltså, vad står det för? Ja, först och främst så användes det ordet för att beskriva enheten mellan himmel och jord som vi ser i Jesus. Det är det vi försöker beskriva. Men för oss är det ett nattvardsord, eller hur? Där vi hör samman med Kristus. Jag tycker den här tavlan visar det på ett fantastiskt sätt. Att växa in i den där upptäckten, det är det som lärjungarna gör den här morgonen. Det är vår uppgift. Det är därför vi firar gudstjänst och firar just nattvard. Det är därför vi ber, vi möter varandra i hemmen och allt det där. För att påminna oss ständigt om att solen har gått upp. Det är en ny dag. Och därför är vi efter tre vandringar genom texten tillbaks där vi började. I det som bekräftas i det Johannes målar upp. I våra dagliga liv, i det bekanta, alltså på arbetsplatsen här, bland vänner, så är Gud närvarande och kallar oss. Kallar oss och växa i kärlek. Kallar oss att vara med honom. Amen. Om ni vill nyttja de här konstverken som finns där, återigen, de här korta meningarna som antyder något om det jag försökt säga, så gör gärna det under nattvårdsfilmet, eller så låter ni bli, eller så går ni bara och tittar på dem efteråt som en utställning. Vi ber och sen går vi vidare i lovsång. Kristus, möt oss. Låt oss på de sätt vi behöver det få se din sol gå upp där det behövs ljus, där det behövs liv. Och tack att vi kan upptäcka dig jämnt och ständigt. Så fyll oss med ditt liv inför den här veckan som ligger framför, inför resten av den här dagen. Fyll oss med ditt ljus. Gör oss till dina vittnen, påskens vittnen. Amen.